Det första föredraget idag ska handla om sådant som stod i centrum när Biblikum blev till. Stiftelsen Biblikum bildades ju 1968, i oktober 1968. Och det var bibelkritikens så kallade vetande som var ett stort problem. Pastorer och religionslärare fick ju lära sig någonting som inte alls gick ihop med det vetande som Bibeln framställer. Konflikten var uppenbar och frågan är, ska vi inte ta tag i den här frågan och om möjligt hjälpa människor att se vad det är för rikedomar som finns i Bibeln? Och att det som Bibeln framställer är ett verkligt vetande. Ett sant vetande. Ett uppenbarat vetande. Ett vetande som vi inte kan arbeta oss fram till på inomvärldsligt mänskligt vis. Men som är uppenbart. Strider då Bibeln mot vetenskap, verklig vetenskap, verkligt vetande? Jag tror ni har alla märkt att det är en stor konflikt mellan Bibeln och modern vetenskap. Ni får del av det nästan varje dag när ni lyssnar på radio eller ser på TV. Det framställs ett vetande eller en tolkning av olika företeelser, en tolkning som strider emot det vetande som Bibeln uppenbarar. Vi brukar ju tala om allmän uppenbarelse och särskild uppenbarelse. Den allmänna uppenbarelsen är den vi alla kan ta del av. Den är allmän. Vi tittar upp mot stjärnhimlen, vi tittar på växter och djur och människor och ser den fantastiska konstruktion, den fantastiska skapelse som finns. Enligt Bibeln så är man blind eller dåraktig om man inte ser att det är en fantastisk konstruktör eller byggmästare bakom allt detta. Men när vi lyssnar på radio och tv, olika naturprogram, så får vi ju höra någonting helt annat. Och varför kommer man till en annan slutsats? Jo, man kan inte, menar man, inom modern vetenskap tänka sig Gud annat än som en tanke, en mänsklig konstruktion. Att Gud verkligen skulle finnas som en riktig verklighet, en levande verklighet, och som hela världens skapare och historiens herre, det är på förhand uteslutet. Och det är ju frågan om vad har Bibeln för skäl att framställa Gud som en levande verklighet och som hela världens skapare och som historiens herre. Ja, det är det vi ska tala om en del idag och imorgon. Bibeln uppenbarar nämligen någonting som inte är påståenden bara rakt ut i luften. Utan det är som Jesus säger, om jag säger att jag är ett med Fadern, så kan ju människor tänka, ja det kan du säga, men det tror vi inte på. Och Jesus säger, ja men om ni inte kan tro att jag är ett med Fadern, så tro för gärningarnas skull. Det finns gärningar. Den allmänna uppenbarelsen, det är de gärningar som alla kan beskåda. Och att förneka att det finns en skapare bakom detta, det är ju ganska dåraktigt. En skapelse, vad det än är, skapar inte sig självt. Det är en omöjlighet. Utan det finns en konstruktör, en skapare bakom allt. Det borde alla kunna förstå. Men så finns ju den särskilda uppenbarelsen. Och den är inte som det förhåller sig när Muhammed berättar om vad han har hört och sett. Där är han ensam. Det är mycket hemligt. Det är bara hans påstående att det och det har hänt. Men den bibliska särskilda uppenbarelsen, den sker inför vittnen. Och det betonas gång på gång att det har vi sett. Och det har vi hört. Och då kan man ju säga, ja men det kan man ju alltid påstå. Men när det gäller till exempel Jesu uppståndelse så finns det vittnen som ännu lever. Den uppståndna har visat sig för mer än 500 på en enda gång. Av vilka några avsomnade. Men det finns många som man kan gå och intervjua. Och det går inte att förklara bort allt vad apostlarna har sett. Det går inte heller att förklara bort allt vad Mose och 600 000 har sett och hört och inte kommer ifrån. Inte ens fienderna kunde komma ifrån vad som hände när Jesus undervisade och gick här på jorden. De såg att Jesus gjorde det som bara Gud kan göra, men samtidigt var de så fångade av den här tanken att det är ju omöjligt, så han måste häda, han gör sig till Gud. Men vi kommer inte ifrån att den döde Lazarus stod upp, eller den lame mannen tog sin säng och gick. Så vad gör vi? Också fienderna måste erkänna, det är märkliga tecken, vi kommer inte ifrån detta. Vad tar vi oss till? Och Jesus säger, om ni inte kan tro att jag är ett med Fadern, så tro för gärningarnas skull. Det finns alltså gärningar. Det finns händelser som är omvittnade, som vittnen har sett. Och vad gör vi i andra sammanhang? När det gäller att få tag på någonting, jo, vi frågar, finns det några vittnen? Är det någon som har sett någonting? Är det någon som har hört någonting? Och nu ska jag i det här föredraget visa att ganska ofta så bygger bibelkritiken så kallade vetande bara på gissningar. Bara på gissningar. Gissningar som tar sin utgångspunkt i, som startpunkt, att en levande Gud, en levande, verklig Gud finns inte. Man utgår ifrån en ateistisk verklighetsuppfattning som naturligtvis strider då mot den bibliska. Man vet att människor tror på Gud, men människor tror också på sagor och troll och konstruerar myter och allt möjligt. Och så måste det också vara med det som Bibeln talar om. Det är själva utgångspunkten. Jag ska visa er, tänkte jag, hur detta kan gå till. Och vad jag själv mötte när jag kom till universitetet och mötte universitetsteologin på hösten 1961. Som en flodvåg sköljde bibelkritiken över oss. Och jag var ganska förvånad att många av mina kamrater redan efter en vecka eller två veckor så hade de lämnat den tro de hade när de kom dit. Och varför lämnade de den tron? Jo, men forskningen har visat, vetenskapen har visat, den och den docenten har ju sagt så och så. Och man frågar, ja, vad hade han för källor? Vad hade han för grund? Vad hade han för vittnen? För han sa, ja, det visste man inte riktigt, men han måste väl ha det eftersom det står så. Jag ska lyfta fram lite citat ur böcker där det bibelkritiska vetandet lyfts fram, inte med reservationer. Där man säger att det kan tänkas vara så här om vi utgår ifrån att det inte finns någon Gud. Då är det här mest sannolikt. Eller har ni hört att naturvetenskapsmännen säger när de talar om hur vi har utvecklats under miljoner, miljoner år från en mask eller någonting, att det här, så här kan det ha gått till, eller bör ha gått till, om det inte finns någon skapare. Om det är så att det bara har skapat sig själv, gradvis. Ja, med den utgångspunkten så måste man ju tänka sig någon annan förklaring. Men säger man det? Nej, man säger att forskningen har visat och vi vet, eller hur? Jag har funderat lite på vilka exempel jag ska plocka fram, och jag ska inte ta exempel nu från hur man behandlar profetböckerna och de apostoliska skrifterna. Profetböckerna kommer jag in på senare när vi ska tala om Jesaja-boken. Jag tänker att vi skulle kanske gå till Bibelns första böcker. Det som hebreerna kallar för Torah och vi kallar för de fem Moseböckerna. Enligt Bibeln så är Mose den största profeten. När Gud uppenbarar sig för honom så gör han det på ett mycket märkligt och direkt sätt. Mer än för någon annan profet. Han är större av de andra. Än de andra profeterna. Och Moseböckerna är någon oerhört grundläggande sak för oss när vi studerar den särskilda uppenbarelsen, den heliga skrift. Men det skedde redan i slutet av 1700-talet och 1800-talet en så kallad kopernikansk revolution inom forskningen. Det som var grunden, det kom sist. Det är någonting som man har spekulerat fram och det kom efteråt. Så den kände forskaren Wellhausen, han gjorde alltså Moseböckerna till det sist tillkomna av allt. Och det har konstruerats fram utifrån källskrifter som man kallade för Javisten 1 och Javisten 2 och Javisten 3 och Elohisten 1 och Elohisten 2 och Elohisten 3 förkortades i handböckerna med E1 och E2 och E18 och E4 och sådär. Och sedan så bearbetades det hit och dit och redigerades om så att det blev JE1, JE-RED 2, JE-RED 3. Och man var ett tag på 1800-talet så säker på att man kunde hitta bitarna, hur de har smält samman och förts ihop, så man färglade den hebreiska grundtexten med olika färger för de olika källorna. Och det blev en väldigt färggrann bibel. Och det var inte bara då att en vers hade en färg och en annan vers en annan färg, utan till och med två, tre bokstäver hade en färg. Och tre, fyra och andra bokstäver hade en annan färg. Det där tar man numera allmänt avstånd ifrån. Man gick alldeles för långt och vill inte söndra riktigt så mycket. Men kvar står att det som är grunden, uppenbarelsen som förmedlas genom Mose till oss, det var inte längre grunden. Och Mose var borta. Mose har inte hållit det märkliga tal som ni kan läsa om ni läser femte Mosebok i er bibelläsning just nu. Han har inte hållit något sånt tal. Och det som Mose använder som bevis, för hela tiden så lyfter han fram, ni har ju sett det här, ni var ju där. Hur kan ni överge denna herre som har talat till er ur elden? De såg med sina ögon elden, de var skakade. De ber, Mose, talar du till oss? Vi kommer inte att överleva om det här fortsätter så här. Förmedla du till oss vad Herren säger. Men de hörde rösten. Men de såg inte Herren, men de såg röken och de såg elden. Och de såg vad som hände vid uttåget ur Egypten. De var där. Och de såg vad som hände under ökenvandringen. Och alla dessa händelser är påtagliga och inte privata. Inte bara inför en eller två, inte inför mångas ögon. Var omöjligt att förneka. Ja, men det har aldrig hänt det här. Det är en omöjlighet. Ja, visst är det omöjligt. Vi håller med. Om Gud inte finns. Om Gud inte finns. Säger Bibeln att det är mänskligt möjligt? Till exempel när Elia möter Baalsprofeterna på Karmels berg. Är det mänskligt möjligt det som händer? Baalsprofeterna rispar sig blodiga, hoppar och dansar och ropar till sina gudar. Och det händer ingenting. Ska se, vem är det som tänder offer? Och för att det ska bli klart att det inte är något fusk här, någon mänsklig magi, några trick, så vet ni ju vad som händer när då Elia, det är Elias tur. Så man häller vatten i mängder över offret så att det inte ska själv, kunna själva tända. Och gräver om det har vatten runt omkring. Och vad händer? Och så händer det som inte kan hända om Gud inte finns. Men nu ska vi se om han finns. Och det är uppenbaras klart och tydligt. Och vad händer när Jesus uppstår? Det är omöjligt. Hur kan en död människa gå ut ur graven? Och hur kan han gå ut ur en grav som är förseglad? Den öppnas ju inte för att Jesus ska kunna gå ut, utan den öppnas för att vi ska kunna gå in och se att graven är tom. Är den då tom? Jag säger fienderna. Jag säger de troende. Alla säger att den är tom. Men så kommer det. Hur kommer det sig att den är tom? Och då kommer det här. Ja, om inte Gud finns, då kan det inte ha skett ett under. Då måste det vara någon annan förklaring. Förmodligen kommer lärjungarna då stal kroppen medan vi sov. Och såg man inte så mycket. Och dessutom, vem kan tro det när man en liten grupp lärjungar skulle kunna gömma undan kroppen så lätt man skulle kunna då plocka fram liket och visa här. Det kunde man inte. Och Jesus var där. Och vandrade med lärjungarna inför dem och undervisade dem ytterligare 40 dagar. Det vetande som bibelkritiken för fram, det borde ju då grunda sig på klara bevis. Man kan visa upp den döda kroppen. Det är enkelt. Eller man kan visa att vi stod där och så såg vi hur lärjungarna kom smygande i mörkret av och på ett skickligt sätt lyckades öppna graven och sen ta kroppen och springa iväg med den. Men det säger man inte ens själva. Vi sov. Så de kom och tog kroppen medan vi sov. Tillbaka då till Moseböckerna, själva grundvalen. Hur har man slitit sönder och förstört Moseböckerna och framställt detta som ett riktigt vetande? Då man säger att Mose har ju ingenting med Moseböckerna att göra. Om Mose överhuvudtaget har funnits är väl tveksamt. Om man har varit i Egypten som i träldom också tveksamt. Om man har tågat ut ur Egypten så som Bibeln berättar, det är ytterst tveksamt. Eller hur kan man säga, det har man nog inte gjort. Och så framställer man historien på ett helt annat sätt. Nej, Moseböckerna har konstruerats av sena källskrifter. Men finns de? Finns de? Finns det någon javistisk källa? Det har man hållit på med nu i flera hundra år. Finns det inte. Kommer aldrig att finnas, aldrig existerat och ändå, det tror man på. Det som inte existerar eller som kan uppvisas kan man samtidigt tro på fastän man är så noga med att man ska inte tro på någonting som vi inte kan demonstrera. Javisten och elohisten och prästskriften finns inte. Det är bara en tanke, en konstruktion. Samma sak är man talar om en andra och en tredje Jesaja och flera Jesaja. De finns inte. Finns inte. Inga uppgifter, ingen liten antydan någonstans att de har funnits någonting. Finns inte. Men man tänker, men de måste ha funnits, för annars kan vi inte förklara det här på ett naturligt och inomvärldsligt sätt. Det vanligaste som förs fram, det är att Bibeln innehåller två motsägande skapelseberättelser och att skapelseberättelserna bygger på babyloniska myter. För det måste ju kommit någonstans ifrån där man skriver. Man måste hitta någon källa till det hela. Och jag ska visa lite grann hur man kan resonera. När man säger att det är två skapelseberättelser så menar man att den första finns i kapitel 1. Man brukar säga till och med 2:4a Och sen från och med 2.4b så börjar den andra skapelseberättelsen. Var kommer de här ifrån? Ja, det man kallar för den första skapelseberättelsen, den är ju väldigt strikt och klar. Den talar om vad som hände första dagen, andra dagen, tredje dagen och hur allt skapats enligt sin speciella art eller sitt slag, så att det kan sedan föröka sig i evighet med den sort som det är frågan om. Mycket strikt och noggrant uppbyggt där. Men eftersom det börjar med att när Gud skapar vår värld, då är den först alldeles insatt i mörker. Det finns inget ljus, det finns ingen energi. Det är kolsvart. Mörker var över djupet. Och att det var bara vatten. För djupet, med djupet menas vatten. På hebreiska tehom. Det är vattenmassor som täcker hela jorden. Det går inte att stå på klotet. Det är bara vatten. Det finns inget torrt land. Ingen mark att stå på. Och det är mörkt. Men Bibeln säger då, det betyder inte som man ofta tolkade, att från början var det kaos. Var det kaos? Det var första steget i ett bygge. Man har inte fått dit någon elektricitet än. Man har inga fönster och inga väggar och inga gardiner och inga blommor i fönstret. Inte säger man att det är kaos när man börjar att bygga en byggnad. Hela universum är som en stor byggnad, skulle man kunna säga. Men det är inte kaos, utan det är så Guds ande hade full kontroll över alltihop. Påpekar det, för man vet ju hur vi människor är. Tänk, och mörker var över vattenmassorna. Jaha, hade Gud tappat kontrollen? Nej. Guds ande svävade över vattnet. Svävade över ett ord som används som örnen som sträcker ut sina vingar och har full koll över allt där kilometervis längre ner. Sådär. Guds ande hade allt under kontroll. Och det ser vi i sina fortsättningar. Och Gud sa det, var det ljus? Och det blev ljus. Och Gud sa det. Och Gud ordnar steg för steg. Man har inte tappat någon kontroll över det hela. Men då säger man så här. Den javistiska skapelseberättelsen börjar med att skildra en öken utan växter. Vi vet att då i kapitel 2 så talas om att det var torrt. Och här i kapitel 1 så står det ju det mörker var över vattenmassorna. Den javistiska skapelseberättelsen, där är det öken utan växter, i vilken vattnet skapar liv. Detta tyder på att berättelsen uppstått i en trakt där torkan är en livsfientlig makt. Alltså kanske i Palestina eller någonstans i ökens närhet. Vidare måste det framhållas att den är föga systematiserad och ger intryck av att återge gamla folkliga föreställningar. Helt annorlunda förhåller det sig med den relativt sena så kallade prästerliga skapelseberättelsen i kapitel 1. Här är allt väl ordnat och systematiserat. Begynnelsens kaos är här vattnet, urhavet, och inte den torra öknen som hos javisten. Så står det i en grundläggande lärobok vid universitetet om de här sakerna. Alltså det måste, man tänker efter, vad är grunden till att texten har blivit till? Och så tänker man det sådär, ja, de var väl där det var torrt, och då skrev man en historia som talar om att det var torrt i början. Och på ett annat ställe så sitter några och funderar, och där är det vått. Och så gör man en historia om att det är en massa vattenmassor där. Man utgår alltså ifrån att texten har en rent mänsklig upprinnelse och är därför präglad av folkliga föreställningar i en viss situation, en viss miljö. Den är mänskligt begränsad Endast den som bor i ett vattenrikt område kan tala om väldiga vattenmassor över jorden vid skapelsens början. Och bara den som bor i ett torrt land kan tala om att odling kräver bevattning, som vi ser i kapitel 2, vers 5 och 6. Enligt bibelkritiken är alltså texterna helt beroende av olika människors inskränkta horisont. Och man vill göra gällande att forskningen har visat att det förhåller sig så. I själva verket är det inte någonting som forskningen har kommit fram till, utan istället vad bibelkritiken utgår ifrån. Vi ser alltså hur den världsbild och bibelsyn man har redan när man börjar spelar en helt avgörande roll. Men vad ligger bakom då alla påståenden om att man har lånat myter från annat håll? I regel tänker man på Babylonien, som man talade på 1800-talet om en panbabylonism, alltså att allting har sina rötter i Babylonien. Det är babyloniska myter och trosföreställningar som har gett upphov till de bibliska texterna. Och då frågar man sig, finns det stöd för en sån tolkning? Ja, det måste det väl göra. Det måste väl finnas material som visar det på något vis. Ja, säger man, det finns en babylonisk skapelsemyt som vi kallar för Enuma Elish. Hur många har här läst Enuma Elish? Ja, ni vet att man kallar texter förr i tiden efter de första orden. Det gör man också i Bibeln. När det står om Jesus att han säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Så betyder det 22 salmen. Man hänvisar till en text genom att ta begynnelseorden. Och Enuma Elish är begynnelseorden. Det betyder ordagrant då, där, ovan. Om man kan babyloniska. Och vad är frågan om detta babyloniska skapelseepos? Jo, det är sammanställt för att visa guden Marduks överlägsenhet över de andra gudarna. Det vimlar nämligen av gudar i den babyloniska mytologin. Någon evig gud finns inte. Gudarna är också skapade. Redan i begynnelsen så skapas olika gudar av materia. I begynnelsen så fanns sötvattenoceanen Apsu. Och saltvattenoceanen Tiamat. Och så fanns en tredje figur som hette Momo, som hade en biplansroll. De båda förstnämnda, alltså Apsu och Tiamat, de blandade sina vatten med varann. Och så föddes gudarna Lachmo och Lachamo. Och sen guden Anshar och Kishar. Och slutligen Anu och de andra gudarna. Och guden Ea, som finns ofta på korsord om det löser sådana, den nämns särskilt. Och det tyder på ett visst samband med Eas stad som hette i Babylonien Eridu. Så uppstår det oenighet mellan den yngre gudagenerationen och urföräldrarna, som slutar med att Ea besegrar Apsu och Momo och inrättar sitt tempel på honom, det vill säga på sötvattnet. I Apsu föds nu Eas son Marduk. Och det är ju dit man vill komma för att lyfta fram vilken betydelsefull gud Marduk är. I nästa akt så är det Tiamat som går till anfall för att hämna sin make Apsu. Hon frambringar 11 väldiga vidunder och sätter guden Kingo i spetsen för deras här och fäster på hans bröst ödestavlorna. Gudarna tvekar inför anstormningen. Varken Anu eller Ea vågar möta fienden. Och då går budet till Marduk. Och denne åtar sig uppdraget. På villkor att han får ledningen inom gudaförsamlingen och oinskränkt auktoritet. Och så samlas gudarna till gästabud och bestämmer att han ska vara den främste guden. Visst är det väldigt likt Bibelns berättelse. Det här är grunden till Bibelns skapelseberättelse. Marduk rustar sig till strid och går att möta Tiamat. Och då hon öppnar sin mun för att sluka honom, så skickar han en förfärlig vind rakt i hennes skap, så att hon inte kan sluta det. Skjuter en pil i hennes buk och dödar henne. Hennes anhang fängslar han, och Kingos ödestavlor fäster han på sitt eget bröst. Tiamats kropp klyver han i två hälfter. Den ena lyfter han upp och sätter himlavalvet som skydd mot hennes vatten. Den nedre hälften är tydligen havet här nere. Och så följs en beskrivning hur Marduk ordnar himlens stjärnbilder efter en lucka i texten. Den har gått sönder, texten, på ett ställe. Då kommer ett avsnitt om människans skapelse. Marduk förkunnar för Ea sin avsikt att av blod skapa människan till att tjäna gudarna. Det bestäms att Kingo ska dödas som representant för de upproriska gudarna. Och av hans blod skapar så Ea människan. Och så byggs Marduks tempel i Babylon, templet Esagila. Och Marduk installerar sig där. Och sen återstod den av eposet ägnas åt en förklarande uppräkning av Marduks 50 namn. Vi ser alltså att eposet i sin helhet syftar till Marduks upphöjelse. Hur kan det här sägas vara orsaken till den bibliska texten? Man har lånat in från det här. Ja, det enda egentligen man kunde anknyta till, det är ju att Tiamat, hon, det är en feminin form, har en viss likhet med vattenmassorna i hebreiskan som är Tho. Alltså själva ord finns en viss likhet. Men man kan inte skapa ordet Tehom av Tiamat. Men man kan göra en feminin form av Tehom och sen göra ordet Tiamat. Så det går alltså åt andra hållet. Och så är det också när man tittar på Gilgamesh eposet om en syndaflod. En helt grotesk framställning om en syndaflod i Gilgamesh eposet. Men man kan säga att den riktiga, verkliga händelsen, den syndaflod som Bibeln talar om, den har fått nedslag på olika håll i världen. Men man har gjort om och förvanskat och anpassat det till sin egen avgudadyrkan. Beroendeförhållandet är alltså åt det andra hållet. Nu säger man ju då att det går inte att se riktigt att man har tagit från Enoma Elish och fört in i Bibeln. För skillnaderna är ju uppenbara. De är så stora. Vad säger man då? Jo, då säger man att det har skett en bearbetning av myter eller mytiska motiv som övertagits utifrån. Man har omgestaltat det hela. Så att det som ska visa på liknande, det går inte att se längre. För man har omgestaltat. Och så säger man i en lärobok som alla läser när de börjar läsa teologi. I själva verket hör denna omformning inifrån till de märkligaste företeelserna i den främre orientaliska religionshistorien. Alltså det finns inget att ta fram och visa. Varför inte? Jo, därför att det har skett en omformning, en omgestaltning. Så det finns inte längre. Det där är inte enda gången när man talar om att det finns inte längre. Man påstår att det finns legender och myter som man är beroende av och använder sig av. Men man frågar, ja, men lägg dem sida vid sida så vi får se likheterna och kan undersöka om det finns ett beroendeförhållande. Nej, det går inte. För det har skett en omformning, en omgestaltning, så det finns inte längre. Men det har funnits. Det har funnits en gång. Men det finns inte längre. Man säger att det har skett en censur. Man skriver så här att rättrogna javistiska kretsar har suddat ut så det syns inte längre. Har bearbetat så att man kan inte märka det. Det enda som finns, det härstammar nu från rättrogna kretsar som ensidigt framhåller de segrande javistiska synpunkterna. Och så förbigår de hur det var från början, denna synkretism och detta bråk mellan gudarna. Det har de liksom dolt, för det passade inte. Ja, då kan man ju påstå precis vad som helst. Om du hittar en text och säger, här är texten. Ja, säger du, men inte kan jag se att den är orsaken till det här. Nej, men den har sett annorlunda ut en gång. Jag ska ta ett annat exempel där jag mötte redan 1961. Det var min professor i Gamla Testamentet som förde fram det tydligt, och man kan läsa om det i Svensk Bibliskt Uppslagsverk. Han hette Ivan Engnell. Och han hade ju den tesen att det mesta i Moseböckerna och i övriga skrifter i Gamla Testamentet bygger på myten om den gudomlige kungen, den sakrale kungen, som har en speciell roll för folkets räddning. Och då sa han det, att den myten finns också bakom berättelsen om Kain och Abel. Och då frågade man, jaha, hur kan han hävda det? Jo, han säger då i Svensk Bibels uppslagsverk att Kain och Abel-berättelsen bygger på ett fruktbarhetsritual av så kallad Tammus-typ och återspeglar ett centralt motiv ur det sakrala kungadömets komplexa ideologi. Det är citerat ur artikeln Abel i Svensk Bibliskt uppslagsverk. Jaha, hur då? Jo, Abel, han var ju herde. Och herde är ju en titel på en kung. Herdetanken hör ihop med kungen. Alltså är Abel kungen. Och kungen blir ju dödad av Kain. Kain representerar prästen. Det var prästen som då skulle rituellt offra kungen. Och av detta skulle så hela landet och folket få välsignelse. Och det är huvudmotivet i det babyloniska årsfestritualet. Så det ligger bakom. Men då säger jag, ja men det här stämmer ju inte. Det stämmer ju inte med texten. Det blev ju inte välsignelse av att Kain dödade Abel, utan tvärtom, förbannelse. Ja, nu ja, men de har gjort om det och vänt på det. Jaha, det stämmer alltså i alla fall, ja visst. Så Engnell hänvisar till ett obefintligt och okontrollerbart förstadium, enligt vilket resultatet av Abels död blev välsignelse. Så var det en gång. Men det förstadiet finns inte kvar. Och så har det gjorts om till motsatsen. Varför gjorde man om det? Jo, det har han en förklaring till. Han skriver, de israelitiska tradenterna har ideologiskt omtolkat det givna materialet i vad man kan kalla javistisk anda. Berättelsen har omformats till att bli antirojalistisk. Alltså prästerna var antirojalister. Och eftersom det ursprungligen var så att det var en välsignelse med det här att man offrade kungen, då fick man välsignelse, så är de här nu antirojalister, så de gör om det hela så att det blir förbannelse istället. De är polemiska mot det centrala temat i det sakrala kungadömets ideologi, skriver han. Men observera nu att denna polemik, den är skickligt dold. Det är citat, det är Engnell som säger det. Denna polemik är skickligt dold. Men den är inte så skickligt dold att inte Engnell kan upptäcka den. Bibelkritiken, så kallade vetande. Nu tycker ju bibelkritiker att vi tror mot allt förnuft och har ingen grund för vad vi tror. Men de har verkligen klara belägg och källor Så om man verkligen inte är helt bakom flöten, så borde man vara lite bibelkritisk. Man borde inte tro på en skapare, utan bara på att skapelsen har skapat sig själv under en lång, lång utveckling. Och man borde inte tro på att Gud är en levande verklighet som har handlat precis så som Bibeln berättar. Men tittar man närmare efter, så tror bibelkritiken på dolda förändringar, dolda texter som inte finns. Och inte bara enstaka gånger, utan det är själva grunden i handbok efter handbok. När man börjar att läsa, så får man det här i sig. Och som jag sa inledningsvis, efter en eller två veckor så hade de flesta av mina kamrater svalt det här. Det var också bakgrunden till att Bibeln kom till. Vi måste ändå syna det här och skriva om det och ge undervisning om det, för att om möjligt rädda människor, och i synnerhet sådana som ska gå ut och undervisa andra. Vad har hänt? Ja, det här som man har fått i sig, det för man sedan vidare från katedrar och predikstolar. Och det har vi ju sett. Och vi ser hur fort utvecklingen går när man trasar sönder den enda grunden för sann kunskap om Gud och om frälsningen. Man förlorar Gud, och man förlorar den rätta, sanna, tröstande, livgivande undervisningen om frälsningen genom Jesus Kristus. Finns det fler exempel för det här som jag är inne på nu? Ja, egentligen, det förstår vi ju allihop om man resonerar så här, att det har funnits källor men de finns inte längre, och det som finns säger något annat än vad man vill bevisa. Ja, då kan man ju bevisa vad som helst. Också raka motsatsen till vad den enda existerande texten säger. Man laborerar ju med obefintliga, okontrollerbara texter. Så här står det till exempel i en bok om Gamla testamentet, som är standardverk för alla som läser teologi. Där säger man att israeliterna ärvt helgedoms- och kultlegender som var knutna till Betel, Gilgal och Siken. Dessa kananeiska legender, de existerar inte i sinnevärlden. De kan inte jämföras med Bibelns patriarkberättelser om Abraham, Isak och Jakob. Men ändå så påstår man att dessa obefintliga legender införlivas med patriarkberättelserna på så vis att, och nu citerar jag, nu blir Israels Gud huvudperson oberoende av vilka gudomligheter som uppträtt i legenden i dess ursprungligaste form. När man hör det här, då tänker man, det måste väl gå hitta någon sån här legend. Det borde väl någonstans finnas, för det vimlar ju av legender. Det finns ju ett stort material i kilskrifter, i Ugarit till exempel, som berättar om alla möjliga märkliga händelser i gudavärlden och vad gudarna gör bland människorna. Och då finns det väl någon berättelse om Betel, där det är några gudar som uppenbarar sig, och man kan se vissa likheter med berättelsen om Jakob som har en dröm i Betel och ser en steg upp till himlen. Och då kan man tänka sig att det finns en påverkan där kanske. Eller legender om Gilgal eller om Siken. Finns det? Finns det inte? Du kan gräva hur länge som helst och undersöka. Finns inte. Men varför säger man så här då? För när man läser det här så tror man att det måste finnas. Och det skulle ju vara rätt pedagogiskt om man i en lärobok hade sida vid sida den bibliska texten och sen den utombibliska legenden, så att man kan se likheter och olika. Finns ju inte. Inte någonstans. Jag lovar flera tusen till er om ni kan hitta det. Nu har ni en uppgift. Nej, det finns inte. Men varför säger man då så här? Ja, det tror jag ni kan gissa till. Det kan ju inte vara så att upphovet är en verklig händelse. Jakob, han flyr och ska till Laban, och så händer det här. Det kan ju inte vara så. Varför kan inte det? Ja, men det finns ju ingen Gud som kan uppenbara sig för honom. Det kan inte vara orsaken. Eller syndafloden. Ja, den har ju länge, trodde ju faktiskt forskare att det har nog hänt. För det är ju ganska lätt att se att det har hänt. Titta bara på hur det blir. Titta på snökanterna där det finns kvar. Eller hur man ser bara på kort tid dessa avlagringar. Och visst ser man att det har varit en syndaflod. Men numera, sen slutet av 1700-talet, början av 1800-talet, så det har funnits en syndaflod. Ja, då måste det ha uppstått på något annat sätt. Det kan inte vara så att det kommer via Noah. Det här hände verkligen. Utan det har aldrig hänt, och då måste roten vara några legender. Och så har man hittat på att det finns, måste ha funnits legender i Betel, Gilgal och Siken. Och de handlar om hur gudar har gripit in, och som har gjort om det, och som har gjort det till en gud. När man söndrar Moseböckerna så noterar man då att det måste vara flera gudar också i Moseböckerna, för det står ju olika namn. Ibland står det Herren, och ibland står det bara Gud, och ibland så står det den evige, och några gånger så står det den mäktige, och ibland så står det den allseende. Och vad säger man då? Jag vet inte om jag har läst Gardells bok om Gud. Han tar fasta på vad bibelkritiken säger, nämligen att det är från början inte bara olika beskrivningar av Gud. För Gud är ju den allseende. Gud är den hörande. Gud är den mäktige. Gud är den gode och nådige. Så Gud är den evige. Använder olika beteckningar som Gud. Nej. Det var frågan om en rad olika gudsbilder. Det vill säga, början till detta med Gud, det måste vara människans bild, människans tanke, om man gjorde sig olika gudsbilder. Och så säger Gardell så här i sin bok, att det är en stor olycka när man har svält samman alla dessa gudsbilder och gjort en enda Gud. För det kan han inte undgå att se att det finns bara en enda Gud enligt Bibeln. Men det är inte ursprungligt, det var inte så från början, utan man har tagit från olika källor, från olika tankar, och så har man smält samman det, och så har det blivit, som han uttrycker det, en helt grotesk Gud. För han vill inte ha Bibelns Gud. Han vill inte ha en Gud som är helig och som straffar synd. Utan han vill ha en viss sorts Gud, och när man nu visar, ja men Gud är så här stor, och han är allt det här som de olika beteckningarna vill understryka, nej, då vill han inte vara med. En sån Gud vill han inte ha. Utgångspunkten att Gud är skapad, Gud är konstruerad egentligen. Han säger detsamma sak om vår frälsare Jesus Kristus. Han medger att den bild jag ger av Jesus, den är min. Den har jag konstruerat. För det är en sån Jesus som jag vill ha. En sån Jesus som jag vill ha. Så raka motsatsen, det börjar här. En sån Gud som jag vill ha, en sån Jesus som jag vill ha. I Bibeln är precis tvärtom. Det är inte vi som har skapat Gud. Gud har skapat oss. Och avgörande är vem Gud verkligen är och vem Jesus verkligen är. Jag tänkte jag skulle säga en sak till innan jag sluta. Ja, allt för mycket papper här. Ska se om jag kan plocka ut någonting ytterligare. När det i det stora mäktiga skapelskapitlet finns bara en skapelsberättelse. Ställde för ordet. Det finns bara en skapelsberättelse. Den har vi 1-1 till och med 2-3. Därefter får vi reta vad händer sen. För då har rubriken, detta är skapelsens fortsatta historia. Och när man då ska berätta hur människan ganska snart vänder Gud ryggen och faller i synd, så måste man ge ytterligare några detaljer om människan, om man och kvinna, som man inte finns utrymme för i skapelseberättelsen. som du talar om snabbt, om alla de olika slagen som har skapats. Så zoomar man in människan och ger några kompletterande upplysningar. Det är ingen andra skapelseberättelse. Utan det berättar då om en del detaljer för att vi ska förstå vad som berättas i kapitel 3 om syndafallet. Men då står det i andra kapitlet att den som har skapat allting, det är Elohim, heter det på hebreiska. Och det ordet säger att Gud är mäktig. Och det förstår jag. Han sa det och det blev. Han befallde och så stod det där. Gud är otroligt mäktig. Och allt i Bibeln handlar om Guds väldiga gärningar. Guds ofattbara, stora, väldiga gärningar. Så det betonar Elohim hur stark och mäktig och stor Gud är. Men sen kommer då hur den mäktige Gud handlar med människan. Då betonar man att han är JHVH Elohim. Nu ser jag bara de fyra bokstäver som är namnet på Gud som talar om att han är så god och nådig emot oss. Och så tar man båda namnen. Och varför då? Jo, för att tala om att han som är så god mot människan och handlar med henne och ser till hennes bästa och vill rädda henne. Han är denne gode Gud, är ingen mindre än den mäktige skaparen. Ingen mindre än Elohim. Det missar nu bibelkritikerna totalt genom att säga, nej, men det måste vara en redaktör som har tagit ur dels en Elohim-källa och sen material ur en JHVH-källa, som man säger då, Javé-källa. Och sen har mixat ihop det och så har det blivit då Javé Elohim. Det är ett viktigt budskap i att båda namnen där nämns. Men bibelkritiken har delat upp materialet bland annat utifrån olika gudsnamn. Som man säger, i en källa så sa man alltid bara Elohim. Och i en annan källa så sa man bara Javé varje gång. Och så undersöker materialet och så, när det då inte stämmer, då säger man, var en redaktör här som har varit inne och ändrat. Så det borde ha stått Javé där, för det här är ju en javistisk källa. Så står det inte det, utan står Elohim. Det beror det på redaktören. Där har ni återigen det här att man har omformat och ändrat så man kan bevisa vad som helst. Så delar man upp då materialet. Om man sa en källa så var det bara, kunde man tala om att det var torrt och en annan att det var vatten. En källa att det var solsken och en annan att det regnade. Men vad är det för någonting? Är det vetenskap? Det tragiska nu med bibelkritikens vetande, det är att den stickar sönder och förstör texterna så mycket så att man får inte del av vad Bibeln säger i sitt sammanhang. När vi läser Bibeln så är det oerhört viktigt att vi läser texterna i sitt sammanhang. Och texterna ger oss bakgrunden och hjälper oss till tolkningen om vi ger akt på sammanhanget. Men bibelkritikens sönderstyckande, det gör att sammanhanget är borta. Och jag ska komma tillbaka till det senare föredrag när vi ska tala om Jesaja-boken. Jag tror att det här är ungefär vad ni orkar i ett tidigt morgonpass. Men i programmet så står det samtal. Man får ställa frågor.